på er allihopa. Välkomna till Voltklubben den 27 maj. Vi idag som vi kliver in i VM-bubblan får vi säga. Landslaget samlas ju idag. Men den allsvenska fotbollen, den svenska fotbollen fortsätter ju givetvis parallellt. I varje fall några dagar till. Adam, Olof. Vad kul att se. Är ni taggade inför det som kommer skallen?
Alltid. Nej, men jag menar, det är ju en lite häftig växeldragning det här med, ja, men fortfarande en omgång kvar i allsvenskan samtidigt som VM. Och jag menar, man såg Tali här, Elliot Straud är här, och där kan man konstatera att klubbarna gör lite olika. Mjällby fick ju sin match mot Djurgården uppskjuten. Malmö spelar mot Halmstad oavsett, så att ja, man väljer olika där. Mm. Och jag menar, AIK är ju utan Kristoffer Nordfeldt, men de spelar mot Sirius. Han tog ju ett gult kort.
Han är avstängd ändå.
Det smilet.
Snart.
Ja.
Det var avslöjande.
Ja, det får man säga. Spännande att höra vad Tali säger om kaoset i Malmö FF, för övrigt. Mm-hmm. När han kommer till intervjuposition.
Kan man misstänka att det kommer dröja innan han kommer till intervjuposition?
De väljer
kan bli locket på ett tag.
Ja. Skicka fram honom senare. Det har kommit allsvenska nyheter under dagen, inte minst kring AIK och deras ekonomi. Vi vet ju om att den inte är bra, och idag kom besked att de backar rejält ekonomiskt.
Alltså, de backar 34 miljoner första kvartalet, så ska det ju sägas att första kvartalet är det ju låga intäkter från publik och den typen av saker. De hänvisar också till att de har inte sålt spelare i den utsträckning som de hade hoppats på och vad som de klassar som normalt. Och det är klart att, ja, men det sätter ju tryck på en klubb som redan innan är lite pressade ekonomiskt, och att behöva ta in intäkter. Jag menar, Sadok Johanna är ju den väl många tror kommer säljas i sommar, och att han är räddningsplankan som kan ge AIK lite lugn ekonomiskt. Mm.
Ja, det känns ju som att det verkligen är så att man behöver sälja Sadok Johanna, och man lär väl göra det.
Det är väl därför de kanske känner sig lite lugna i situationen då, i och med att det inte är en 20-30 miljoners försäljning som är på gång, utan de vet att det kommer stora bud. Får vi väl se vad det landar i. Det är klart att AIK vill ju pressa upp det så mycket som möjligt och sälja så stort som möjligt. Sen, det är inte riktigt så det funkar alla gånger, men att det kommer ske en stor försäljning, det tror jag alla är överens om. Och det är väl ingen tillfällighet att han inte har spelat heller de här avslutande
omgångarna. Han har ju skadeproblem, så att därför har man låtit honom vila. Sen ska det ju sägas att det är ju inte optimalt att sälja när man inte har några pengar, för att så mycket kan andra utländska klubbar och agenter läsa situationen. Alla inser att AIK måste sälja. De har en riktigt, de har ju andra, Kevin Filling och Stanley Wilson och andra, men Sadok Johanna är ju det som är den mest attraktiva. Och då är det klart att när man måste sälja, då vill det till att det ska flera klubbar, så det blir budgivning, lite slagsmål. Det kanske det blir om Sadok Johanna, för annars är det tufft att få ut mycket pengar.
De får hoppas kanske att de här klubbarna som är intresserade har ungefär lika bra koll som Nigeria hade från förbundsåldern, när de skrev ut, i och med att han blev uttaget, att han var från AIK Greece. Jag vet inte om de trodde att det var AIK Aten då, men då kanske de tror att det finns lite mer pengar och att de kan eller behöver trissa upp ett bud.
Det är inte helt lätt att hålla reda på, uppenbarligen. Men tror ni att det är liksom ett alternativ då, som du är inne på, Olof, för att man faktiskt försöker typ sälja några av de andra, men säg typ Charlie Pavey och Kevin Filling och de här, för att då sätta sig i en bättre ekonomisk position och därmed kunna ta med för Sadok Johanna efter säsongen till exempel?
Det är en möjlighet. Jag tror att alla är ju, som det brukar heta, att alla är ju till salu till rätt pris, och ja, men det hymlar ju inte AIK om att de lägger om strategi, utan att de behöver få upp högre truppvärde, och då har de ju lyckats med nu, och då måste det liksom omvandlas i transferintäkter. Och jag tror att de är öppna för att sälja vem som, jag menar, de försökte väl sälja Kevin Filling i vinterns transferfönster, fick väl inte tillräckligt bra bud, men jag tror att klubben är öppen för allt och att man jobbar väldigt aktivt för att, ja, men ta in de här pengarna så att man ska kunna få lite andrum. Det är ju det som är det jobbiga.
Ja, men om vi jämför med bara hur det såg ut för, ja, men ta ett halvår sedan eller ett år sedan under Mitchell Thomasen, så då spelade han ju väldigt alltså det var en ganska ålderstigen startelva i AIK, så det har ju hänt ganska mycket om vi bara pratar då truppvärde sett till att det ska vara en mer juniortrupp. Nu finns ju Sadok Janos såklart, det är någon form av kronjuvel i det här, men det finns ju andra som också går att sälja, om inte nu så nästa fönster eller om ett år. Så någonstans så tror jag ändå att de som klubb kan känna sig lite mer trygga i situationen, med att det finns lite unga spelare ändå i omlopp, alltså försäljningsbara så att säga.
Och jag upplever också att det finns, alltså bland AIK-support, nu kan inte jag tala för alla om, men jag upplever att det finns någon sorts trygghet och förtroende för, inte minst Mika Takula, som har kommit in som rekryteringschef, och när han har suttit i intervjuer med AIKs egna kanaler och sådär, att han verkar ha förtroende.
Det är ju min tolkning också, plus att det finns ju en rätt stor förståelse för att man behöver göra den här omsvängningen. Man var ju kritisk till när man tog hem äldre spelare utan större försäljningsvärde, och nu fick man ju betalt för Anton Saletros, men man har ju blivit av med Saletros. John Guidetti har slutat, Ishwood försvann. Alltså en del av dem, och man sålde ju, vad heter han, Benkovic, gick väl också. Att dels fick man ju in lite intäkter med både Saletros och Benkovic, men man har ju också sänkt lönekostnaderna, så att man sakta men säkert liksom rätar upp allting, och det är ju ett tålmodigt arbete att få till en bättre ekonomi.
Det blir en spännande sommar för AIK då, ja, och se vad som händer i det här transferfönstret. Vi ska förflytta oss till en annan Stockholmsklubb, nämligen Djurgården, som har ett angenämt problem, får vi ändå säga. För det är två fina spelare som trivs på samma position. Jag tänker på Bo Hägglund, som ju har levererat något oerhört, och Mikael Andersson som har varit skadad men kommit tillbaka, testas på kanten och så vidare, och kanske inte har funkat fullt ut så som Djurgården vill. Fotbollskanalen här har ju rapporterat då att Honkavara kan peta Hägglund eller Andersson, att de kanske äter upp varandra, att de på något sätt tar ut varandra lite på planen när man testas på olika positioner. När ni har läst den här artikeln, vad tänker ni kring Honkavaras uttalande?
Att han är ju lite underhållande, för han lindar ju inte in sina budskap så mycket, utan han har ett rätt kraftfullt och bildrikt språk, vilket ju blir underhållande i en fotbollsvärld där allting är rätt polerat och man är försiktig vad som kan ge rubriker. Han verkar rätt oängslig, vilket jag kan tycka är skönt. Men sen finns det ju någonting med Mikael Andersson, har ju suttit på bänken, det var nog inte många som trodde inför säsongen. Han kom in och gjorde det väldigt, väldigt bra. Istället har Bo Hägglund vuxit ut till att vara väldigt stark under våren. Och det är klart att lite kannibalisera gör de ju på varandra. Ibland är det svårt att få in två spelare.
Ja, i alla fall alltså på samma position, absolut. Men jag menar, jag tror att Spaniens tidigare förbundskapten stod också inför sådana val. Ska jag spela David Silva eller Andres Iniesta? Nej, men jag spelar båda två. Alltså, ibland måste man också få plats med två så pass bra bärande spelare. Är kanterna så pass viktiga då? Jag tycker man borde... I så fall får man skruva om på något annat sätt. Jag hade ju fortfarande inget ont mot någon av dem som spelar lite djupare på det mittfältet. Men det hade varit intressant att se Micke Andersson lite mer i en nummer 8-position, lite djupare ner i plan då, och Bo Hägglund framför. Det finns väl ändå en möjlighet att testa dem ihop med en mer kanske renodlad då defensiv mittfältare där bakom. Och i alla fall, alltså, det är ju många matcher också. Gå väl rotera lite, testa lite. Någon gång kan Hägglund utgå från kant, någon gång kan Andersson utgår från en kant. Att han slår fast att de liksom, ja, men inne och käkar på samma ytor, och att det är antingen eller. Jag känner att det blir ett märkligt ledarskap gentemot hela gruppen.
Jag nämnde det som angenämma problem, men det känns som det kan bli ett riktigt problem. För det du är inne på, att då testa lite andra konstellationer. Man får komma ihåg att Mardo Siltanen...
Det är det han har gjort med Andersson på en kant och så. Men...
Ja, men jag tänker på innermittfältet, ja, med Siltanen och Findell som har varit jättebra. Det är liksom någon då som ska flytta på sig. Det är svårt att få ihop det.
Nej, och det är ju väl ett ständigt problem det här med att man ibland vill ha lite bredare trupper för att kunna hantera skador och annat. Och då, när alla är friska och allting rullar på, ja, då kanske man inte ställs inför den typen av problem att man behöver ställa över någon som kanske hade varit given i i de flesta andra lag. För jag menar, Mikael Andersson tyckte jag var otroligt bra. Mm. Och jag kunde inte drömma om att, ja, precis. Jag kunde inte drömma om att han skulle sitta på bänken. Sen har ju Bo Hägglund tagit kliv som nog ingen. Jag menar, nu var det väl mycket utlänningsregeln som gjorde att han hamnade i kläm under hösten. Men han har ju tagit otroliga kliv. Å andra sidan känns det inte som att Honka var riktigt trodde på honom tidigt.
Man kan ju tolka det så när man lyssnar på hur han har pratat om Bo Hägglund. För han hade ju såklart kunnat sätta någon annan utlänning på läktaren och spela Bo Hägglund även under hösten. Och han själv då, huvudpersonen, har ju sagt att så mycket bättre har jag ju inte blivit på en månad eller två. Men jag tycker det är intressant också, som du är inne på, med Mikael Andersson. För att när han kom in förra sommaren, var, tycker jag, Djurgårdens bästa spelare, tog tröja nummer 10. Jag vet många supportrar som skrek om att han borde få binden inför den här säsongen. Nu blev det inte så, det var väl kanske tur det. Men statusen som han skaffade sig ganska fort, jag tror att han blir väldigt svår i det långa loppet. Inte bara för att han är en bra spelare, men också för karaktären han är och den status han redan har. Svår att placera på bänken över tid. Jag säger inte att man då ska sätta Hägglund på bänken. Gjort 8 poäng här nu bara under maj. Han har väl kanske varit hela seriens bästa spelare senaste månaden. Så det är också totalt uteslutet. Han måste försöka lösa det och få in dem ihop. Och det är skönt att det är hans problem och inte vårt problem. Men det kan inte vara antingen eller.
Han var ju tydligt missnöjd också. Andersson, när han gick ut tidigare här. Då Irma var väl inne på det och var rätt så kritisk till det att det skickar signaler.
Ja, samtidigt det är ju en del av fotbollsvärlden att ja, men man blir missnöjd då. Just det här med att hålla spelare som vill vara med, hålla dem nöjda. Hur funkar det i en grupp och hur uppträder man? Och, ja, men det där är ju knivigt, men det är ju det är därför Janne Honkavar är anställd och har bra betalt för att sköta det.
Och det är, jag håller med, utifrån det är rätt befriande att höra någon ledare prata på det sättet. Sen förstår jag att alla kanske inte är helt nöjda, men det är ju...
Simon Tern kallade ju Bo Hägglund för världens främste spelare för några veckor sedan.
Men det är kaxigt
om man sätter världens främste på kanske inte läktaren med på bänken.
Mm. Ja. Olof, du ska lämna, tror jag.
Ja, hade vi inte en Djurgårdsgrej till?
Jo, men kör på. Jag trodde du behövde gå.
Nej, men
du har koll på tiden.
Ja. Bra. Vi ska nämligen till efter 5, ska vi säga. Och vara med där och hoppa in en stund. Nej, men ännu nyhet från fotbollskanalen då. Att det är flera Djurgårdsspelare då med utgående avtal. Och att det är lite lurigt att förhandla eftersom man saknar sportchef.
Ja, sen utgår jag från att jag fattar att det är så. Bosse Andersson försvann och nu lämnar ju Per Olsson, fick tillstånd att lämna och bli manager. Han har ju annars kunnat backa upp. Och de har ju en ny vd, en ny ledning, inte tagit in någon sportsligt ansvar än. Är väl på väg att göra det. Har ju varit ute och ryckte lite. Det pratas om Micke Dorsin och det pratat gamla Djurgårdsspelaren och flera andra. Så vi får se om de löser det. Men jag tänker att man måste ju ändå kunna ringa VD eller ordförande och säga att nu är mitt kontrakt på väg att gå ut, jag har någonting annat, eller?
Albin Ekdals roll då, han måste väl också kunna vara någon som ganska nära den sportsliga organisationen.
Det var ju det som var tanken.
En person att kunna gå till.
Ja, men när Bosse tog in honom att han gick lite bredvid, men sen är det klart att det är väl bättre att Hampus Frisén som är VD som ändå har det mandatet, men han kanske delegerar det då till Albin Ekdals.
Men kommunikationen har ju inte varit supertydlig, om ingenting har skett här nu de senaste veckorna, med att de verkligen ska få in en dedikerad sportchef, utan att de har pratat om att det kan fördelas på lite olika positioner och pelare som redan finns i den där organisationen. Men någon måste ju ha ansvar för det här, och det kan ju inte hela tiden vara att en får gå till nästa person högre upp i hierarkin för att be om lov, utan det måste ju finnas någon till slut.
Någon måste ansvara sen vad det blir för titel, om det blir sportchef eller fotbollsansvar eller vad, alltså det där, titeln har blivit väldigt mycket mer flytande, men jag håller med dig Adam att någon måste ju få ansvar. Det är du som liksom ska knyta upp de här spelarna. Nu kanske man inte känner så med Ten och Une, alltså, som sitter på utgående kontrakt. Det kanske inte är det man tycker är jätteviktigt. Man kan tycka att man har de mest tongivande spelarna kvar på hyfsat långa kontrakt.
Mm. Vi pratade mycket om sportchefsnamn för ett tag sedan. Det kommer bli i Djurgården. Har vi någon känning eller någon tanke om vem det skulle kunna bli om man nu tar in en renodlad sportchef?
De har väl tittat på liknande karaktärer som många andra. Jag menar, Malmö har ju precis gjort klart med Filip Berglund. Blåvitt letar ju också efter någon. Så att det är ju många om budet, alltså, som letar, och det finns rätt få namn. Mm.
Vi får se helt enkelt vad som händer kring den frågan. Nu då, Olof.
Nu.
Det är lite kris att hinna dit nästan.
Jag är livrädd att du ska missa din tid här. Vi ses om en liten stund. Samtidigt som vi skickar ut Olof så skickar vi in Alexander Axén i spel, som sitter hemma i Örebro. Hur är läget, Alec? Ah, nu missar. Nu är ljudet. Ljudet funkar inte i Örebro. Vi måste,
En klassiker, det var det vi snackade om inför. Nu när vi bara är två kvar här. Sällsynt.
Ja,
har
det
ens hänt i bollklubbens historia?
Och det blev du och jag, Pinne.
Rissar
jag. Nu hörs du. Nu räddar du upp. Du kände av...
gjorde ingenting.
Vi kände av paniken. Nej, vi kanske hade mutat dig. Vi kanske hade tröttnat på dig redan. Nej, det har vi inte, Alec. Vad härligt att höra dig. Du, hur mår du?
Jag är glad att Adam finns, sa jag.
Kul. Jag är glad att du finns.
Ja, nej, jag måste ha missat dig i schemat, så det, jag är jätteglad att Adam är där. Det vart ju, det blir en höjning där på programmet också, så det är kanon ju.
Ska säga det snabbt, kasta Axén under bussen här nu direkt efter att han liksom gav en liten skjuts framåt.
Ja, jag tänkte ju undvika det, men han får skylla sig själv.
Det var ju tur här inför derbyt AIK och Hammarby att jag sa till, eller tvärtom då, Hammarby AIK, så att ingen slår mig på fingrarna, men att jag sa några dagar tidigare att fan vad kul kommentera ihop, det har vi aldrig gjort förut. Ja, vilken match då? Ja, men nu kommande helg, det är ju derby. Vadå, ska vi kommentera? Men då, det är klart, gör man mest studio så kollar man kanske bara i den fliken, och då missar man ibland att man står som expertkommentator. Men du hade ju varit där ändå, så det hade väl löst sig.
Ja, det hade väl löst sig, men du hade nog varit stressad när jag inte dök in för en timme innan bara. Men det hade löst sig.
Pyjamaställ också.
Johanna brukar hjälpa mig med schemat, och jag har sagt att jag vill bara ha mina grejer så att jag kan ha ordning och reda, och hon är kunglig på det där. Men här hade jag missat.
Det gör man ibland, Alec. Men det är härligt att du är med här och nu. Du, vad har du fastnat för kring Allsvenskan? Det har ju hänt rätt så mycket, både under dagen här och de senaste dagarna. Vad har du gått och funderat på?
Nej, men att AIKs ekonomi, liksom att den är så dålig, och det som ni pratar om, att det är ju inte så att föreningarna där ute liksom inte vet om det, utan kommer utgå från att vi börjar på 300 miljoner direkt. Det är ju ett problem för AIK såklart. Sen är det ju såklart som Olof sa också, att första kvartalet är lite lurigt med sponsorpengar och publikintäkter och sådana saker, så det kommer jorna upp sig såklart. Men de måste ju sälja, det är ju så det är. Och sen Djurgården där, att man kan tycka att det är ett problem att ha för mycket bra spelare, det hade jag önskat att jag var tränare i sånt lag faktiskt.
Men har du inte haft så någon gång i någon av dina klubbar, när du har haft två som kanske har funkat väldigt bra på samma position, men
då har det en sålts väldigt fort?
Ja, det kanske är så. Har det varit någon liknande situation?
Nej, men om det nu har varit så, så har jag ju varit mer en sån tränare som har jobbat efter principer mer än en system, utan då får man försöka hitta en sån sak. En sak var ju liksom att alla sa att du kan inte spela med Astrid och Nordin samtidigt, det är helt omöjligt, och då får jag, mina horn växer ut, och så kunde jag hitta en roll för det. Så att jag måste säga att jag har inte haft det här problemet, alltså att det har varit, jag har haft konkurrens, det är inte så, men det har inte varit så att de två bästa spelarna har gjort att jag har fått ett problem, absolut inte, utan det är ju ett lyxproblem som man måste hitta en lösning på, så är det ju bara. Den här matchen försökte de ju alternera lite, växla lite på vänsterkanten och in centralt och sådär. Det är lätt att man kan säga att bara för man förlorade och gjorde en väldigt trög match, att det var där det berodde på. Jag har ju andra spelare i Djurgården som jag tyckte var väldigt dåliga den här matchen istället för de där två. Så att ibland får man titta lite längre än bara på just att det var de här två som gjorde något fel, utan det är två centrala fältare som inte slår en passning framåt och två mittbackar som bara står och slår an till sidled. Där är ju större problem, hävdar jag.
Alec, jag menar inte att de här två per automatik behöver ha en särställning i den här Djurgårdstruppen, men om vi då slår fast att så här, det här är två av lagets främsta spelare, en kan inte sitta kvistad hela tiden utan hon kan bara behöver få in dem. Alltså, är det inte fel sätt att kommunicera att det är antingen eller, istället för att försöka få de här två att börja lira ihop och liksom bli bästa polare ute på planen, och snarare, ja, men använda en retorik då som att det här är ett lyxproblem, som du sa tidigare, Axel, än att än att måla upp det som ett, som bara ett problem. För utåt sett och internt kan det också bli ganska komplicerat. De sinsemellan, tänker jag, ute på träningsfältet.
Ja, men så blir det ju. Och det är ju så det fungerar i ett lag, att det är ju konkurrens varje dag om man vill spela och sådär. Och då kan vi ju bara gå till vårt landslag när Kim och Anders hör på hela tiden. Varför skulle de inte kunna spela ihop egentligen? Det är klart de hade kunnat, men då satte man just den här fällan på att det är någon av dem hela tiden. Och det är ju samma här. Det är klart att de här, lika barn lekar bäst, brukar jag säga. Ju mer de tänker samma fotboll och är liksom på samma sätt, det är väl klart att de kan spela ihop. Och som jag sa, hade de haft två centrala fältare som hade varit lite mer modiga att spela in bollar i mitten och sånt, så hade det blivit betydligt bättre än vad det här var. Så att jag är helt övertygad om att det är därifrån du måste jobba. Och sen om de alternerar, att någon är på vänster ibland och någon kommer in centralt, att man växlar på det. Det är ju bara en fördel med tanke på hur många lag som spelar man-man försvarsspel. Så att nej, det är klart att de där kan spela ihop utan tvekan.
Vi pratade ju här alldeles nyss med Olof också om Honkavara, att han är en av de tränarna som pratar rätt öppen kring de här sakerna, som i den här intervjun då om Hägglund och Andersson. Vad tänker du kring det som gammal coach?
Jag är väl inte sämre än han på det där faktiskt, jag kan inte säga någonting, men jag tycker att man kan vara ärlig, att en spade är en spade och man kan säga sådana saker. Det viktigaste är ju att man alltid är så, alltså att man... När jag slaktade några spelare eller när vårt egna prestation ibland, så visste ju spelarna hur jag var. Så när liksom hyenorna började springa fram och säga att Alex sa att du var dålig idag, så visste jag andra redan, för jag har redan sagt det till honom. Men att det betydde inte att det var några liksom, att du får aldrig mer spela och sådana saker. Utan man kan kalla en spade för en spade, det har inga problem med. Men problemet är när man är i storklubb sådär. Det är att alla analyserar varenda sak man säger. Och då får man ibland akta sig lite för liksom att man behöver inte säga allt hela tiden. Utan man kan ta lite lugnt. Men han är ju väldigt engagerad. Och jag säger ju, som kommenterade matchen också, jag har aldrig sett han vara så het som han var där. Han sprang i det där området och pushade framåt och visade snabbare och runt på kanter och grejer. Jag har inte sett han coacha så mycket som han gjorde den här matchen. Och det är klart att det blir frustrerande när det inte funkar. Och jag tycker att det är befriande med en sån tränare, än att bollen är rund och gräset är grönt och det här är bara 3 poäng och det här är ingen, alltså, det orkar man inte heller se liksom. Så att, men han får tänka till lite, för det är ändå som sagt en stor klubb där alla analyserar allt man säger.
Men om du, det är klart att du inte betraktar varenda träning och kan liksom nagelfara dem i olika roller lika mycket som Honkavara kan göra, men utifrån vad du vet om spelarnas kvaliteter, hur hade du gjort då? Hade du låtit en utgå från en kant? Hade du testat? Jag var inne på det. Och jag menar ju egentligen inte att Findell eller, ja, det blir väl Sultan. Eller Siltanen ska petas heller. Men att man åtminstone kan testa det. För det har inte riktigt fått se det i matchsituationer än. Men hur hade du först och främst velat testa för att se... Eller hur ska de gå tillväga då om de inte ska sätta en åt sidan?
Den här matchen, när Findell inte är med när han var skadad, så hade jag provat en av dem, ja, som centralfältare. För de två som spelade var ju bara så här studsbollar som bara passar bollen bakåt hela tiden. Och när de spelade trädde in så backade de tillbaka den och sådär. Då hade jag absolut spelat en av dem som centrala fältare utan att tvekat alltså. Och kunna haft en fartspelare på kanten istället med Åkes eller Azoro eller vem som helst. För det var ju det som behövdes mot det här laget. Någon som vågar utmana lite och sådär. Då hade jag ju satt Mikael Andersson där, tror jag, och sen haft kvar Bo högre upp. För att jag tror att Mikael Andersson kan jobba mycket hårdare, vara mer mogen i försvarsspelet och sånt där. Så jag hade nog satt han där. Och det kan man nog komma överens om när det är en sån här match som man förväntas föra, förväntas vinna. Att då har du den här rollen och nu får du jobba på det sättet. Och man skulle ju kunna köra en defensiv också, bara och ha två offensiva. Det går ju lika bra där ju. Så att man kan vända och vrida lite på de där sakerna utan att den har stora problem. Så att jag tycker inte att man ska hålla på för mycket och måla in sitt hörn. Att det blir antingen eller vi kan inte ha så här, vi måste ha bättre balans och så. Och det är klart att man behöver alltid balans, men man ska inte behöva balans mot BP hemma. Om man vill vinna SM-guld eller vara topplag, då ska man kunna spela med en defensiv bara och ha två framåt.
Alex, du vet ju om att du är en del av vad du kallade för hyenorna innan. Och som en del av det gänget så tar vi ut veckans lag här. Så att, ska vi kika på vad vi har grävt fram här. Bollklubben, redaktionen med Axén i spetsen. Omgångens elva, det är Celic i målet, Jansson i backlinjen, Papagiannopoulos och Magnusson i Västerås. Spontana tankar, Alec?
Ja, Magnusson måste ju med efter det där drömmålet. Ju.
Han hade varit magstark annars.
Det är det sjukaste mål man har sett. Ja, vilket jävla mål alltså.
En pilbyträff, som man kan säga.
Ja, herregud. Jag kanske bara gjort så där. Jag kanske bara gjort så där 15-16 gånger i mitt liv. Ja. Men att det är sån samma.
Lika skönt varje gång.
Det var viktigt för AIK. Så det var absolut. Och Jansson var också väldigt bra i Kalmar. Sen såklart, Sirius målvakt gör en del, men... kanske kunna ta in någon annan där. Vi får se vad det blir. Jag såg inte för mycket nu.
Jag
tror att han tänker beroende på fördelningen sett till lagtillhörighet. Om det blir för många, låt säga, från AIK. Kristoffer Nordfelt var väl en av åtminstone 3-4 kandidater, kan jag tänka mig, kring den här målvaktspositionen. Nu vet inte jag heller vilka som kommer här framåt.
Spännande. Men jag bara kring Celic ändå, han var ju snackade sig inför säsongen att svaga punkten i Sirius, alltså, att det var liksom en osäkerhet i Sirius vad gäller målvaktspositionen, men han har ju ändå levererat.
Ja, men och han kom ju in och blev ordinarie efter halva förra säsongen. Sen har de ju förvisso gått väldigt starkt, kanske inte direkt från start, men med hela den där sluttampen av hösten, självförtroendet där och så in i den här säsongen, så inte jätteförvånad att han fortsätter starta. Men jag håller med om att det var ju lite av snacket inför om det verkligen ska vara Celic som ska vara nummer ett. Men det är svårt att börja leta problem just nu.
Nej, men kul att det går bra. Ska vi flytta oss framåt, Alec, i elvan? Då hittar vi Selina, Diagne, Ascone och Lajoni på mitten. Något att haja till på?
Ja, men kul att Ascone, jag tycker att han oftast är väldigt bra faktiskt. Det är svårt när de får stryk hela tiden att ta med någon spelare därifrån. Det blir ju så. Nu fick de ju vinna och sådär. Lajoni spelar väl sin bästa fotboll på länge nu. Och att han har bara varit med två gånger så här långt kan jag tycka. Åtminstone en eller två gånger för lite. Och Selina var ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Alltså, det måste man ändå säga. Sprang ju hur mycket som helst och sådär. Som jag sa, slår man Malmö borta, då är man, om man är defensiv inriktad, då ska man vara med. Ingen tvekan om det.
Ascone, som man säger i Dalby och Örebro. Ascone, som man säger i Frankrike.
Nu är ju inte jag i Frankrike.
Nej, Örebro som sagt.
Ja.
Ja, vi får gå till attack mot pinnen här på något annat namn här snart, Alec, när vi kikar fram.
Ja, det är omöjligt. Det är de här språkpoliserna alltså som inte gjorde något annat. Så när jag låg och läste Buster på rummet, då höll de på med massa atlas och grejer och skulle gå igenom överallt vilka länder det var, flaggor och vilka hur man uttalar. Då blir andra uppfattningar om saker.
Jag är med dig, Alec. Det är alltid spännande. Det är vissa spelare som måste ha rätt namn. Om man har en dansk till exempel som heter Peter Madsen, då kommer du säga Peter Madsen, och säga Peter Madsen. Vi fortsätter att kämpa.
Det svåraste namnet att uttala i allsvenskan, det är ju Västerås nummer 9 spelare. Har du försökt det?
Läderfot.
Ja, det är ganska...
Ja, det är till och med korrekt skulle jag säga.
Okay.
Vi får kolla med honom. Vi går vidare.
Det är dumt Pinto på att liksom bråka med en skåning om hur en dansk uttalar.
Ja, men det gäller bara att göra det med självförtroende så är man
kanske,
hemma. Eller?
Kanske.
Håller med om när Riks byttes till Rex, men man sa aldrig Sören. Man sa ju Sören.
det blev en grej, ja. Han hette Riks i många år.
Ja,
vi ska
i Malmö blev han Rex.
Vi får ha någon sorts uttalssegment här varje vecka i bollklubben. Det hade varit någonting. Det skapar känslor. Nej, okej. Okay. Vi är framåt mot toppen nu då. Toppen. Kedjan som alltid sa för. Man älskar att spela på kedjan.
Ja. Tre på topp.
Neo Jönsson, Charlie Rosenqvist och Oliver Berg. Vem där är du mest imponerad av, Alec?
Ja, men Rosenqvist är väl ingen tvekan om att han har haft en otrolig säsong så här långt. Otroligt, otroligt bra. Samma gäller väl Jönsson. Men jag tycker Oliver Berg hamnar helt rätt i BP och väldigt smart spelare. Han var ju som en falsk nia mot Djurgården och de hade svårt att få grepp om honom. Och jag tycker att han är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Så han det är kul att se att han har kommit tillbaka efter lite debacle i både Djurgården och Malmö. Att han nu tycker det är kul med fotboll igen. Han ler lite och gör sina medspelare väldigt bra, skulle jag säga. Så att var kul att se honom nu på tre arena. Där han såklart var utbuad för att han gick från Djurgården till Malmö. Men väldigt, väldigt bra fotbollsspelare och en bra match den här gången.
Vad hette han, sa du?
Oliver.
Vi kämpar vidare.
Det är förbi Frankrike precis.
Ja, det är bra, Alex. Det är härligt att vi fick med dig på ett litet hörn i alla fall. Denna
onsdag. Kul att vara med. Det är alltid kul att se er.
Mm, detsamma. Vi ses samma. Snart.
Tja.
Hade du någon tanke om i anfallet, kedjan?
Kedjan? Ja, men man är ju imponerad av Rosenqvist. Fyllde 19 här för några veckor sedan och är uppe på 5 mål nu, tror jag. Gjorde han sitt 6:e? Nej, 5:e tror jag. Vilket genombrott. En spelare som jag inte kände till innan. Och han hade ju inte spelat så mycket heller. I
nej, det gjorde ju knappt Kalmar heller.
Så, nej, det var knappt av Kalmar. Och skrev av kontrakt sent liksom i mars. Jag är superimponerad över den spelaren.
Mm, de har hittat något i samarbete med Seigo också.
Just också att han är som poängspelare och inte renodlad anfallare. Han gör ju mycket annat. Utgår från den här kanten. Och, det ska bli spännande att följa karriären.
Vad tror du om Oliver Berg och BP framåt? Då?
Olivier.
Oliver Berg.
Han ser ju bra ut. Kommer tillbaka starkt där efter den där straffmissen mot vilket lag. Men har väl dragit in något drömmål. Och, jag tror att det är rätt väg att gå. Lite mindre press. Kom in snett i Malmö. Ganska snett in i Djurgården också. Det här känns som man kan få se lite av. Kalmar FF Berg igen.
Vi ska prata om med faktiskt en anfallare om en stund.
Kanske om.
Som vi hoppas. Vi är både om och med en kille som vi hoppas får se i svensk fotboll framåt här. Nämligen Victor Edvardsen som ju återfinns i Go Ahead Eagles. Han finns med oss om en liten stund. Bollklubben är tillbaka och så även Olof Lund efter inhopp i Efter 5-studion. Gick det bra?
Ja, det var väl stabila 3+.
Ja, och det är fint ändå. 3+ är man alltid. Alltid.
Ja, du menar att jag var för generös.
Jag har inte sett det, men ändå starkt.
Vi litar på att det var ruggigt bra. Härligt att ha dig tillbaka. Nu får ni ladda frågebatteriet här, för vi har nämligen med oss en gäst. Victor Edvardsen, som ju till vardags spelar i Go Ahead Eagles, men som väl nu är hemma i Sverige, Victor. Är det inte så? Välkommen till Bollklubben, hur mår du?
Tack så mycket. Jo, jag mår jättebra. Solen skiner i Göteborg. En vecka in på semestern, så att det är dumt att klaga.
Gud, vad härligt. Med semester, vad är det första du gör när du går på semester? Är det något du har längtat efter under säsongen?
Nej, jag delar med att man kommer nära familj och vänner på ett annat sätt och kan ha den dagliga kontakten med varandra på nära håll. Så att det är mest det.
Släpper du lite på träning och unnar dig lite mer kanske?
Lite bra dock. Nu får vi egentligen inte träna de första 3 veckorna här, men det är svårt att hålla sig borta. För efter några dagar så är man sugen på att flytta på benen igen, så att man får tjuva lite.
Man får inte träna alltså?
Nej, vi hade ju Europa League och väldigt många matcher i år, och då har de sagt att första i alla fall 2,5-3 veckorna ska det inte träna och återhämta kroppen så mycket som det bara går.
Men var går gränsen då? Alltså gå ut och ta en powerwalk en mil? Är det är också big no-no? Eller var sätter de gränsen?
Oj, det vet jag inte. Jag tror du får gå ut och promenera eller mer gymmet och löpning. Och sen får du nog spela fotboll på skoj med vänner om man vill. Men med den här hårda träningen vi har kanske innan vi ska tillbaka.
Vår typ av träning är nog inte samma som i fotbollen här. En PV för oss, det kanske är vardag för en annan. Du, hur tänker du tillbaks, Victor, på den här säsongen som har varit?
Jag hade väldigt stora förhoppningar och förväntningar på mig själv och på klubben med tanke på att vi vann kuppen förra året. Vi slutade på en 7:e plats. Vi skulle in i ett Europa League-gruppspel. eller 8 matcher och startade serien ganska okej. Sen för mitt fall åkte jag på en meniskskada, var ute i med 2 månader och kom lite riktigt tillbaka i den nivån som jag vet att jag har och kan, med tanke på att vi jag spelar torsdag söndag nästan varje vecka, så att jag har inte träna och återhämta mig ordentligt, så att en okej säsong, men inte jättenöjd så sett.
Vad är målet inför nästa säsong när ni blickar framåt?
Och det vet jag inte. Jag vet att det kommer hända mycket i klubben, både in och ut, tror jag. Det är spelare som står på tur som har varit där i några år som vill vidare, både unga och lite äldre, så att det ska bli intressant. Nu såg jag att vi värvar en keeper, en norsk keeper idag, så att de ligger inte på latsidan där borta i alla fall.
Tillhör du dem som ska ut?
Det får vi se. Jag har 2 till att förhålla mig till. Sen så kommer det något på bordet och det känns rätt. Då får man ta det då.
Hur har du påverkat? Det var ju mycket rubriker, Victor, för några månader sedan här när supportrar konfronterade dig och dina nära och kära här, som jag förstår var liksom en obehaglig situation. Hur har det påverkat dig och hur har det påverkat relationen till klubben, om du står vad jag menar?
Det har mer påverkat min flickvän och liksom den här familjekänslan och trygghetskänslan som vi hade när vi kom, att presterar du inte på den nivån de vill, då står de helt plötsligt runt min bil, vilket absolut inte är okej. Tycker man att jag inte presterar bra, då får man gärna säga det till mig, för att det kan jag ta. Men när de går på familj, eller i detta fallet min flickvän och mitt barn, då sjunker det, och det gör ju att jag kommer ta med mig det här ifall någonting dyker upp, helt klart.
Men vad är ambitionen från både er som klubb men också supportrarna då i någon mån? Nu vann ni cupen, men det var väl en historisk cuptitel för Go Ahead Eagles. Alltså, var sätter man kravbilden?
Nej, men det är ju det. Det är klart att de här 3 åren jag har varit här, vi har varit ganska framgångsrika. Första året hade vi en bra placering. Kom till playoff-slutspel. Vi vann playoffet, kvalade till Conference League, åkte första rundan. Sen året efter vinner vi cupen, vi slutar 7:a. Europa League-gruppspel, och så hade vi ett tuffare år i ligan i år. Vi slutade 12:a, tror jag, eller 11:a till slut. 12 poäng mindre än vad vi hade förra året. Det är klart, men när du har en period där runt, vad var det, oktober, tror jag det var, till om egentligen vinteruppehållet, du har vunnit på 17 raka matcher, det är klart att saker och ting ifrågasätts. Men det har inga problem med, för det ska vara krav inom sporten. Men på rättvisa villkor och på rätt sätt.
Men när du sitter ner med klubbens företrädare, vad får du för signaler av dem kring framtiden? Vad vill de kring dig? Att du har ju 2 år formellt på kontraktet, men allt är lösbart. Vill de ha kvar dig, eller tycker de att du ska leta efter något bra alternativ?
Nej, men jag har suttit med dem redan för 2 månader sedan och bollat många grejer. För mig är det viktigt att jag ser en process. Jag vill inte att Go Ahead Eagles har varit innan ett bottenlag eller till och med ett andra ligalag. Och åkte ut efter 3-4 år, men har nu etablerat sig. Jag tror det är 50 året i rad. Jag tycker man ska ta vara på det, att rida på den vågen. Men för mig handlar det om vilket DNA klubben har, vilket sätt de vill spela, hur de hämtar in spelare som ska passa in i den modellen och det som klubben vill. För mig är det jätteviktigt, för att jag själv ska prestera, men att ta klubben framåt också. Men de vet var jag står och vad jag har uttryckt mig. Jag är inte den som håller tyst och säger gärna vad jag tycker och det har jag gjort.
Har du alla dörrar öppna vad det gäller din framtid, eller känner du att den dagen du lämnar Go Ahead Eagles, då är det hem till Sverige?
Nej, alltså först och främst ska det ju vara något konkret. Som sagt, jag förlängde förra året med tanke på att vi hade Europa League. Och om jag ville ha en till bra säsong för att sen studsa ut där man kanske skulle pumpat in i alla fall över 10 mål och kanske detsamma i assist. Nu gör jag ju lite mindre poäng än vad jag hade förväntat mig. Så nu får man ju se hur marknaden är. Först är det ett mästerskap här och sen så får mina representer kanske ligga i eller vad man nu ska säga.
Ja, din agent Mikael Kallberg kan ha varit rätt öppen och pratat om, jag menar, relationen med IFK Göteborg och samtalen med dem och så vidare. Vad finns det för möjligheter och vad finns det för tankar kring att spela i IFK Göteborg här framåt, kanske redan i sommar?
Nej, men det är ingen hemlighet att det är min dröm att spela där. Jag har varit där i stort sett hela mitt liv. Fick aldrig chansen i A-truppen. Tagit den långa vägen och det är klart att jag vill gå ut till snart skiner på söder för hela min familj och släkt och alla vänner man har där. Sen så det ska inte bara ligga på mig utan jag ska ha någonting att ta ställning till först och främst. Sen så om det händer nu eller om det händer om 2 år, det är jättesvårt att säga. Jag hade ett bra samtal där för, vad är det nu, 2 månader sedan med Stiller och vänt. Sen nu ska ju Stille kliva av så att vi får se hur fortsatta dialoger går.
Finns det några indikationer på att IFK Göteborg skulle kunna ha möjlighet att lösa det här? Till exempel i sommar?
Det senaste jag fick till mig var mer att de inte har så jättemycket pengar till att göra något innan de säljer spelare. Så att det är det som är just nu att de behöver få iväg spelare innan man kan dra igång den bollen om det är så.
Vad tänker du om deras start på säsongen? Det var ju ruggigt tufft här. Sen så vann de mot Örgryte och så blev det poäng senast.
Lite förvånad är jag ändå med tanke på att man har fått behålla i stort sett hela truppen intakt. Och, 2 tränare som har varit där nu över tid. Sen tror jag att det ligger något annat i bakgrunden som gör att det strular. Det är mycket positioner i och runt laget som där pjäser får lämna som påverkar till slutspelarna. Det är ett jävligt stort tryck. Nu är jag själv en supporter nu till Blåvitt och det är i min mening Sveriges största klubb och den trycket och den förväntansbilden som är på Blåvitt ska vara där. Så att, nu har det ju sett bättre ut. Jag var ju på matchen här om dagen och så mycket bättre ut kan man hålla den nivån. För kvalitet i truppen, det besitter de. Och de har 2, i min mening, otroligt bra tränare som kan fotboll och har varit med i det länge. Så att, jag tror absolut inte det är deras fel.
Vad är det som du menar ligger bakom? Alltså är det mer längre bak i klubben eller högre upp i klubben att det inte riktigt funkar där? Det har ju varit lite omsättningar, men till slut gick ju Håkan Mild och nu lämnar han en Stiller.
Ja, jag tror att det ligger något var det. Jag har ingen aning om. Man hör ju lite också som ni kanske gör runt om. Men det är mycket rullians på senaste åren på tränare och folk i runt klubben på kontoret med. Så jag tror man måste få en kontinuitet. Jag tycker att man relationen mellan supportrar och kamratgården är inte jättebra heller just nu. Jag tror att man måste slå igenom det och sätta sig tillsammans. Berätta vilka riktningar man har. Förväntan, lyssna på supportrarna och så gå samman. Och så göra en resa tillsammans och låta klubben också få andas och jobba i lugn och ro. Så att man inte får den, ja, men som exempel Malmö har nu. Nu kickar man deras tränare, byter tränare så fort det går lite trångt. De måste få lite tid på sig också. Och sen är det ju faktiskt spelarna som presterar i slutändan.
Jag tänkte på en sak, alltså när man spelar i Sverige, eventuellt också möter IFK Göteborg, så kan det bli svårt att kanske på riktigt låta det här supporterhjärtat pumpa och slå i normal takt. Nu när du har varit utomlands, har det liksom skett en förändring för dig? Inte bara hur du kan prata om det, men även hur du kan följa Blåvitt så att säga.
Absolut. Nu går ju först i Degen då och sparka upp dem och var kvar ett år och så tog jag klivet till Djurgården. Det är klart att det var kanske inte det steget jag såg mig ta, om jag får prata från hjärtat, med Blåvitt anknytningar och hit och dit och att man har varit där hela livet, att att en Göteborgskille ska spela i ett Stockholmslag, men nu blev det så och jag är jättetacksam för den resan. Men alla har alltid vet att det vet Djurgårdssupportrarna och det är fullaste respekten för alla inom den klubben. Och, men det är Blåvitt hjärtat klappar för, och sen när man hänger tre mot dem också på Tele2, det är inte, det är lättare direkt.
Ja. Du, vi får se var det landar här framöver, Victor. Vi är tacksamma över att du tog dig tid på semestern här och pratade med oss. Stort tack för er och spännande att följa dig framåt.
Ja, tack själva. Vi hörs.
Ta hand om dig.
Hej.
Han får återgå till träningsförbudet här. Ja. Vad tänker ni kring det han säger?
Nej, men det är väl, han har ju säkert fått de korrekta signalerna att Blåvitt har inte de pengar, alltså att köpa loss någon, jag menar det är väl ändå så att Go Ahead Eagles, skulle någon komma in och säga att vi vill ha loss honom så kommer inte de släppa honom gratis. De har ju 2 år kvar på kontraktet dessutom då. Antagligen förlängt kontraktet med bättre villkor för 1 år sedan efter de vann kuppen, så det är ju ett knivigt läge, för att om man som spelare vill hitta någon annan väg, och hur ska man göra kring det? Det är ju inte alldeles lättlöst.
Påminner lite tycker jag om situationen. Det var ju också en illa dold hemlighet att John Guidetti ville spela för AIK. Också en ganska segdragen historia, men till slut så blev det klart. Det här känns som att någonstans så tror jag alla vill, även vi tror jag, känner att det hade varit ett lyft, en karaktär som hade varit kul att se i Allsvenskan igen, och då kanske för laget han helst vill representera. Sen om det sker nu eller om 1 år eller 2 år, det får vi väl se. Men att det någon gång ska ske känns ändå som att det är solklar favorit på att det blir så.
Hur mycket hade han tillfört då? I Göteborg tror just ni nu, som det ser ut just nu?
Ja, väldigt mycket utifrån, ja, men vi förstår i Göteborg, brinna för IFK Göteborg. Alltså, det finns ju den liksom parallellen att han tog sig hela vägen upp fast inte in till A-laget, och att då komma till och representera IFK Göteborg, kanske är det man kan känna att de ibland saknar, att, för nu sa han ju att de fick behålla hela truppen. Ja, i stort sett, men de tappade Gustav Svensson som var liksom viktig bakåt, som förstod vad IFK Göteborg var, vad är supportarna, är de nöjda, är relationen med Kamratgården och allt det där. Den typen av spelare är viktiga. De blir någon slags kulturbärare för vad klubben står för.
Nu blir inte han en hemvändare på det sättet då, eller beror på hur man ser det, men han har inte representerat IFK Göteborg i A-lagströjan så att säga. Men ibland så inbillar jag mig att man drar hem tidigare spelare bara för att man liksom vill sluta en cirkel på något sätt. Men i själva verket kanske det stänger dörren för en ung spelare som är på gång, eller det är redan lite överbelastat på den positionen. Alltså, i det här fallet, så IFK Göteborg har ju inte ens en central forward just nu. Eller, de har Max Fenger, men den situationen är väldigt speciell. Det har varit en bekymmersam vårsäsong. Vi får väl se vad det landar i. Så att även sett till spelaren och positionen så känns det här och nu som att han verkligen hade behövts.
Har ju spelat Bergmark Wiberg där, och så har de Coimbra på bänken. Men honom verkar de ju tro noll på.
De har tappat förtroendet väldigt snabbt för honom.
De hellre hade spelat Gustav Svensson utan någon träning på den positionen.
Det har varit känslan när man har sett uttagningarna här och kanske insatsen också inledningsvis. Ska vi ta och skifta fokus lite till Superettan? Det är en svit som har brutits. En krysssvit. Norrby hade ju 7 raka kryss i Superettan. Rekord i svensk elitfotboll tydligen. Med så många kryss i rad. Men det bröt de här senast när de vann. Och det roliga i kråksvängen nu, det är att vi har med oss klubbchefen i Norrby som heter såklart David Krysman. Det där har du fått höra några gånger, David. Räknar vi med, men den tar du, va?
Ja, den får jag köpa faktiskt.
Känns det
skönt? Det känns skönt, det gör jag faktiskt.
Nästan,
så att jag hade...
Kör du.
Alltså, nästan hellre förlorat matchen än kryssängen till faktiskt. Så att... Ja, det är skönt att vi vann.
Jag trodde du skulle säga nästan hellre förlorat än vunnit. Och då började jag undra.
Nej, herregud. Det finns mycket kurosa också kring detta. Vi har spelat 2 matcher också i U21 heter det förut om elitreserv. 2 matcher, gissa utgångstipset, 2 kryss såklart.
Nu tappade jag hörde inte.
Jo, två matcher, två kryss i U21.
Ja, okej.
Det som hette U21 tidigare.
Ja, du kör på det.
Ja. Vad betyder det att ni vinner? Känner ni att ni får lite mer vind i seglet?
Ja, men klart det är så. Sen blir det rätt fokus på de här kryssorna. Vi har förlorat en match, muddamålet, och haft väldigt gamla prestationer rakt igenom. Vi har alla nio matcher. Vi har en 14-14 målskillnad. Klubben och tränarstaben är väldigt, väldigt nöjda med spelarnas prestationer över de nio matcherna. Och klart att i det här trepoängssystemet så är ju en poäng inte alltid lärt så mycket, men känslan har varit god egentligen hela tiden. Så att, skönt med vinsten senast, och hoppas vi börjar på en ny svit nu då, som är vinst istället för kryss då.
Men kan du känna att all publicitet är bra publicitet? För det här har ju blivit en snackis. Jag var i Borås i måndags, och då snackade även, ja, det är väl någon form av rival i staden då, men Älvsborg också om det här. Det här liksom kryssrekordet som ni har just nu, att det har blivit en del rubriker, inte bara i närområdet utan heltäckande då i landet.
Ja, när vi... Vi behöver lite draghjälp, så har vi inte den största klubben i Lysfotbollen, så att då får vi köra på att all publicitet är bra publicitet. Det är svårare än Adam.
Vad är ambitionen framåt då?
Ambitionen i år är väl att försöka klara oss kvar, såklart, om man pratar tabellmässigt. Jag hade gärna undvikit kval också. Det är ju ångestladdat både om man ser upp och ur. Så att vi har seriens yngsta trupp och startelva, om jag har sett rätt siffror. Och för att förhoppningsvis växer vi in i kostymen mer och mer, och kan växa under året. Men jag tycker det ser bra ut hittills. Jag är ingen fotbollsexpert så, men jag tycker det ser bra ut hittills. Och Tobias Lindroth med Stavby också nöjda, så att det bara fortsätter göra bra prestationer, så hoppas jag att trepoängen måste börja trilla in mer här framöver.
Ja, vad är din bild liksom av Tobias Lindroth, som ju i perioder varit på gång lite, var ju Skövde och det gick bra ett tag och sen lite hack i kurvan?
Jag tycker han är en fantastisk ledare. Jag är förvånad över att man ser att inte har fått andra uppdrag än. Med all respekt för Skövde, Norrby och Varberg då, så tycker jag ändå att han är lite missförstådd med den här långa inkasten och liksom Lagerbäck-fotbollen. Men det är ganska många som saknar Lagerbäck i landslaget tidsintrött med. Så jag tycker att Tobias är otroligt skicklig. Han är väldigt, väldigt tydlig och rak i vad han vill göra. Han har enorm erfarenhet av sin egen karriär såklart. Och är väldigt duktig på att få fram det bästa av varje individ. Sen märker vi att han matchar i våran profil väl, att vi jobbar med väldigt, väldigt unga spelare och han gillar att jobba med unga spelare som vill träna hårt och träna mycket och hela tiden är en ständig utveckling. Så att vi har träffat väldigt rätt med Tobias. Sen, han bor i Borås med och hans son spelar i träningen, så att det är så mycket som matchar från början liksom.
Alla som tittar och lyssnar förstår nog att du är på tåg. Vart är du på väg?
Jag har varit på SEF-möte i Arlanda. Nu är jag på väg hem till soliga Borås såklart. Det regnar Stockholm idag, så att den här myten får vi ta koll på.
Är det Borås som är Sveriges Milano? Eller?
Du... Exakt.
Ja, det är så. Exakt. Hur blev det Sveriges Milano?
Mode.
Ja, jag antar att det är mode, ja. Ja. Precis. Det är väl... Ni vet, Eton, Morris, Cavalier, ja. Oskar Jakobsson.
Ja, Gina Tricot och Ellos.
Ja, Gina Tricot.
Ellos tar mig.
Ellos och så Älvsborgsgrabbarna där med Cicero också. För vi vill,
ja, och nej, när jag var liten så hette det Algots, men det var nog före er tid.
Ja, där är jag inte med. Alltså. Ja,
jag jobbar med farmor faktiskt. På, ja. Hon kom från Polen.
Ja, Algots. Det är sådana jag lär lite i historien.
Ja, det är jättebra att lära sig. Nordic Gases, ja. Pratar om att Örebro är Sveriges Miami. Ja, tar ni den kopplingen lika lika bra?
Han har en sån anledning.
Ja. Men sen har ju även Difficult by P, ja, det borde vara lunchen igen, va? Det är också, har ju lite brådskoppling då via Cavalier.
Ja. Du kan ju allting i modesvängen ända ner till Algot.
Ja, jag var med Ekvall och promota hans märke en gång i tiden.
Ja, okej. Okay. Ja,
dålig.
Där rök uppkopplingen, David. Men ja. Mot Sveriges Milano nu, och så hoppas vi att
du... Och njut av det. Ta på en Difficult by PK var ju bjuda ut på... det är ju lille lördag i Borås.
Ja, det är det.
Torsdagar är bättre.
Och att du får byta namn till Vinstman här kanske då, framåt när ni har några i rad segar. Lycka till framåt. Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Ja, ha det gott. Vi beklagar den något svajiga uppkopplingen här.
Ja, vi skiljer på SJ.
Det försvann, ja, det gör vi. Det försvann en del där, men det framgick ändå att de har brutit kryssviten här och vi har fått svar på Sveriges Milano.
Han tycker att Tobias Linderoth och hans cyniska inkastfotboll är missförstådd. Mm. Det fick vi också. Han bröt en lans för Tobias Linderoth.
Jag gillar cynisk inkastfotboll.
Ja,
det är underskattat.
Det är konstigt att du håller på Danmark och gillar cynisk inkastfotboll, för det är 180 grader.
Ja, jag gillar olika, det är kanon. Jaha, har ni mer att säga när vi går på break?
Nej.
Då gör vi så, vi går på reklam och så är vi snart tillbaka. Det här är bollklubben som fortsätter. Vi hade inte mycket mer att säga innan reklamen, men nu är vi redo med ny energi. Vi pratar ju med Norrbys klubbchef. Vi ska prata mer superettan nu. Vad är ert intryck innan vi kopplar upp Jiloan Hamad kring årets säsong hittills? Det är jämnt.
Jag ska vara naken och säga att Olof har sett oerhört mycket mer, kanske. Nej, mest med tanke på Landskrona Boys.
Det är ju att det är väldigt jämnt, säger jag. Att Nordic United gick väldigt bra ett tag, och jag menar, det är ju ett par krisklubbar. GIF Sundsvall har ju varit där nere, Sandviken och så att, men annars rätt jämnt, säger jag, att alla kan slå alla. Jag menar, ett tag Norrköping inledde ju väldigt starkt, sen har ju de svajat emellanåt. Nu vann de ju viktig match mot Öster, och jag menar, Öster har väl svajat mer än de flesta med Max Möller som sköt sig själv i foten med sitt utspel och nu är lite indisponibel.
Mm. Ja, det var ett par veckor sedan som Norrköping kunde typ gått upp i topp, eller om det var strax där bakom, blev 11 istället efter att matchen svängde. Så det säger väl någonting om att det är oerhört
jämnt.
Ett
tag var det oerhört jämnt, alltså ännu jämnare än vad det är nu, men det är väldigt jämnt. I och med att det är en 16-lag, så är det är 30 matcher, det kan hända så väldigt mycket. De flesta har rätt små trupper. Får man träff med startelva och inte så mycket skador, så kan man få till det väldigt mycket bra resultat. Så vi får se. Men jag menar Norwich United och även Norrby som nykomlingar har gjort det bra.
Mm. Serien har skördats en offer. Är det inte, det är väl tre tränare som har fått lämna sina jobb väldigt tidigt på säsongen. Alldeles nu får jag höra att Max Mölder, att det nu är också helt officiellt att han helt lämnar klubben. Det var kanske ingen överraskning.
Nej, det var det ju inte. De skulle väl förhandla fram en lösning. Han har väl haft en jobbig situation socialt, att han har ju familj i Landskrona. Han var ju i Landskrona, så fick han ett bud i Polen, så flyttade han till Polen och hade väl familjen kvar, och sen så rätt nytt barn tror jag också, och sen har han legat pendlat till Växjö, och sen så fick han den här urspårningen på presskonferensen, så då gäller det väl att hitta en lösning.
Mm. Och det har man alltså gjort nu då. Ja. Vi kopplar upp oss mot en kille som har dunderkoll på Superettan och bevakar den här serien för oss på TV4. Härligt att se dig, Jiloan Hamad. Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Det var intensiv vecka. Jag tror jag fick göra 6 matcher på 8 dagar. Så det var mycket resande, men det var kul. Jag fick jobba med alla E3 också. Så att, ja, det var en lärorik vecka faktiskt.
Bara en sån sak.
Du lärde dig mest av Pileby, så här.
Ja, alltså den matchen var ju inför tomma läktare, men man lär sig alltid av Pileby, det vet du ju.
Ja, det är det jag säger, jag vill ju lyfta
på
dem.
Det är bra, bra svar, Gille. Du, vad är dina intryck av Superettan? Vi sa att det har skördats en offer, det är tre tränare som har fått lämna väldigt tidigt.
Ja, jag har ju olika tankar alltså kring alla tre situationer egentligen, men jag superettan i helhet. Jag har ju hoppat in lite då och då här i bollklubben liksom som en ja, men superettaexpert, men den är tuff alltså. Det är nästan som att förlora liksom all trovärdighet när man ena veckan tycker att Norrköping ser riktigt bra ut och så är det liksom två torsk därefter. Och det finns många sådana omgångar och det som Olof var inne på, det är en jättejämn serie. Så att man försöker gå in med lite ja, med olika teorier då, kring vilka lag man tror kan hålla längst.
Vad tänker du om vi bara stannar vid de här kickningarna av tränare? Sandviken har gjort så om sin också. Om du går igenom de här, vad tänker du om det?
Ja, men i Sandvikens fall med Baran Kuskun så han har jag hört väldigt gott om. Jag träffade honom också på upptaktsträffen och det är alltid intressant att liksom, ja, men bolla lite tankar hur den tränare tänker. Så första intrycket var riktigt bra. Sen har jag från spelare också fått höra gott om honom. Sen känner jag väl rent spontant när man har sett deras matcher, det har varit uddamålsförluster. Det är många matcher som de har förlorat som de statistiskt sett har varit faktiskt väldigt, väldigt bra. Sen är frågan liksom Sandvikens, jag ser det som att man stressar lite med det här beslutet. Det finns ingen liksom garanti att en ny tränare ska komma in och göra det mycket bättre, utan då han har påbörjat någonting som ibland tar tid. Det tar tid för spelare att förstå sig på det här nya systemet, och så länge spelet ändå ser hyfsat bra ut, förlusterna inte kommer, så finns det ändå någonting att tro på, och jag tror att det kommer vända förr eller senare. Så att lite förhastat där kan jag tycka.
Adam Olof, är ni förvånade att man agerar så tidigt i så många fall? Liksom?
Ja, men vi ser det i Allsvenskan också, så att det här är ju något som är i hela den internationella fotbollen, att det finns inte tålamod. Man tror, kanske är det lite som Miguel Angel Ramirez sa, Malmö sparkade tränare, det finns en övertro på tränare att man därför byter dem, för att vi ser ju det här, jag menar, det var klubbar i Premier League, det är ändå liksom mångmiljardverksamheter som bytte flera tränare på en säsong. Det gjorde väl både West Ham och Nottingham. Eller West Ham bytte ju Graham Potter och Nottingham bytte flera. Och Tottenham bytte flera. Så att det är ju inte konstigt att det kommer till svensk fotboll och även söker sig neråt i scen. Så ur det perspektivet så är det inte konstigt. Men jag håller helt med Gillan Hamad. Om man tar liksom Sandvikens tränare. Han kom ju in för den här säsongen att man inte har mer tilltro till honom, för nu såg jag den matchen de förlorade mot Landskrona senast. Ja, men de hade mycket väl kunnat få med sig ett resultat i den matchen, nu fick de inte det, men det är lite förvånande att det är så dåligt tålamod.
Jag läste en artikel, det var väl hos oss på Fotbollskanalen, med alla hur statistiknördig man än vill bli då, men att med förväntade poäng så borde egentligen Sandviken ha legat nia i tabellen, och det kanske avspeglar en del av det du såg senaste matchen också. Då kan man ju känna lite, ska man verkligen redan klippa banden efter 9 omgångar? Det finns ganska mycket poäng kvar att spela om. Men ja, det är ju resultat som styr det här, och några torsk i rad så blir det väl så här.
Ja, jag tycker den är tuff, framförallt också att det är just Sandviken, alltså de har väl, alltså det är klart att alla lag har ambitioner liksom, men det är lite kanske annorlunda gentemot Öster där spelet inte har funkat alls överhuvudtaget från första början, och det kommer ändå med en trupp som jag tycker bör kunna ta sig upp, så där är det ändå en helt annan situation, så att den är lite förvånande med Baran återigen. Gällande Öster så har jag också följt dem, jag tycker de har ganska bra lag, just det här superrätta lag också med bra balans, alltså ett fysiskt starkt lag med tekniska spelare, så att utåt sett när man kollar på deras trupp så passar den liksom ett lag att gå upp, men där har inte spelet stämt alls. Jag tycker det har varit kanske lite för naivt stundtals. Jag går tillbaka alltid till matchen när Öster möter Hammarby. Jag tror de förlorar med 7-0 eller 7-1, och vid fjärde målet så ja, men det ska spelas från liksom in i straffområdet, och femman kommer, sexan kommer, men det ska likt förbannat liksom spelas ändå bollar uppifrån backlinjen liksom, så att, och det har inte funkat alls alltså överhuvudtaget ju längre säsongen har gått, så den förstod jag lite mer.
Två tränarprofiler som är kvar är ju Rickard Norling och Stevie Grieve. Örebro och Helsingborg, de här två lagen drabbades ju samman under gårdagen med HIF-seger. Vad tänker du om den matchen, Gille?
Lite alltså, från ÖSK-perspektiv, för det första jättefin inramning. Alltså, det var tror jag 6000 som jag tycker ändå är en bra publiksiffra för ett lag som har haft det tufft i en del säsonger. Här ser vi straffsituationen också, som sen blev också rött kort, direkt rött. Jag har kollat på den här situationen några gånger. Stenberg menar på att han inte gör det avsiktligt och att det känns lite som en dubbelbestraffning just att få straffen emot sig och det röda kortet. Men när jag ser första reprisbilden så känns det som att han räddar den ganska fint, liksom, likt en målvakt. Jättefint mål av Alexander Johansson här i fint samarbete med Gigovic. Sen så trycker ÖSK på väldigt, väldigt bra i andra halvlek. Trots en man mindre får in reduceringen och har faktiskt Helsingborg i brygga och ÖSK gör en bättre andra halvlek än Helsingborg. Men Helsingborg också som har haft tufft liksom, i alla borta matcher man har spelat. Jag tror man har typ 3 förluster, något kryss. Så viktigt för dem att vinna borta trots att man också haft många spelare borta. De hade väl, ja, de fick göra ganska många ändringar och liksom, på bänken hade de inte lika mycket alternativ som de bör ha. Så bra för Helsingborg, de är med nu också i en ganska okej position. Så att, ja, röda kortet lite tråkigt liksom. Men ÖSK gör en bra andra halvlek.
Ja, det roliga med serien är ju att den lever. Att man bara kan på några matcher så kan man faktiskt blanda sig i toppstriden. Och på samma sätt förlorar man några matcher så kan man plötsligt vara indragen i liksom sträcken neråt. Det är ju ändå det man kanske vill åt. Det är kanske inte kul för supportrarna i exakt det lag som sjunker neråt. Men för att serien ska bli intressant så är det ju kul att den är jämn och att det är dramatik, så att det inte liksom, ja, men nu var det ju Öster, Norrköping, Värnamo som trillade ur. Man trodde nästan de skulle dra ifrån. Nu får man se om Värnamo är väldigt mycket bättre när Viktor Claesson kommer efter sommaruppehållet. Men de har inte sprungit ifrån på det sättet som jag trodde. Jag menar, Nordic United, det är ju en överraskning måste man ju säga.
Ja, jag håller med. Värnamo har också varit upp och ner. Jag tror det var Östersund-matchen borta. Jag minns att Simon pratade om den här långa, jobbiga bussresan. Sen matchen efter förlorade de också. Och sen har inte Simon heller varit med de 3 senaste förlusterna. Och jag tror att han är viktig för Värnamo. Han tog ju ganska många poäng och gjorde avgörande saker. Assist och knarrade in frisparkar och allt vad det är. Men de har det kämpigt. Samtidigt som du är inne på, Olof, sommaren kommer. Och jag kollade, Värnamo är på kval neråt och det är, tror jag, 8 poäng bara upp till ettan. Så att 8 poäng går att ta igen, alltså med liksom, vad är det, 9 spelade matcher. Så att den är oerhörd jämn tabellen. Och gällande Nordic så tycker jag faktiskt att deras startelva är intressant. Alltså man har fått träff på egentligen alla man har plockat in. Jag tycker de har seriens bästa inne mitt fält, om jag får sticka ut hakan, i Theo Granborg som kom från Degerfors och Elias Andersson som har varit helt otrolig. Alltså vilken bra spelare. Så att han kanske inte blir kvar dock så länge, men Nordic har överraskat på ett positivt sätt.
Ja, Elias Andersson, det är ju gamla djurgårdaren som nådde landslaget där som ytterback och sen flyttade till Polen och sen kom hem. Men han är ju gammal mittfältare från början. Han är tillbaka där.
Ja, han har fått spela in i mittfältet, hade lagkaptensbinden också. Så att han har lyft hela laget. Så att ja, det har varit mycket skriverier kring Nordic, men när vi såklart diskuterar, det är ju spelare som har mål och ambitioner med sina karriärer liksom. Så att när de gör det så här bra också, ligger på en andra plats och är i toppen, så bör de nämnas också.
Jag gillar apropå IFK Värnamo lite kort då, även om det går trögt för dem nu. De har ju redan klart med Viktor Claesson som alltså var kapten och ledde in FC Köpenhamn här nu. Det var väl hans sista match då för klubben. Alltså han måste gå in och göra enorm skillnad. Om Elias Andersson gör sån skillnad från polska ligan, så måste ju Viktor Claesson, som inte är så bedagad ännu, vara ganska bra i Superettan.
Ja, man får ju hoppas det. Sen måste vara ärlig och säga, även för han gjorde mål i sista matchen. Han har inte spelat mycket i FC Köpenhamn.
Han har inte varit ordinarie.
Nej, han har inte spelat mycket. Det var ju till och med så att när jag träffade Simon Tern i början av året, så hade han en förhoppning att han skulle komma innan det svenska transferfönstret stängde för vintern, för att han var liksom inte, fanns inte alls med i tränarens tankar. Så att han, även om han var kapten, så har han haft tungt avslut i FCK.
Sen är Superettan tuff att komma till. Det som gör att Elias Andersson har liksom tagit, ja, kanske 2 steg ner liksom i sin karriär, så har han ändå pannben. Alltså, han har bra mentalitet, han har sköna lagkamrater runt sig. De fick en bra start, de har varit bra under försäsongen. Sen, det vet jag att Viktor har också. För det är många spelare som är utlandet, kommer till och med tillbaka till Allsvenskan och tror att det ska vara lättare än vad det är. Och saker och ting utvecklas. Även i Allsvenskan, så jag har ju varit med också när vi har haft proffs liksom, som men de kom hem till Allsvenskan, tror att det ska vara enkelt att få absolut inte ens till det. Så att, och Superettan skulle jag säga är en tuffare serie att spela, för du möter motståndare som är alltså oförutsägbara. Du spelar också med spelare som har lite sämre kvalitet, så det är inte heller garanti att man bara kommer in och levererar. Jag vet ju om det själv liksom, det är på tiden.
Det gäller om du skulle försöka finta av Pileby, så drar han en spark på benet på dig istället. Han är oförutsägbar.
Ja, men typ så. Eller om man pressar en spelare och så tror man, eller bollen kommer, man tror han ska ta emot den, men så sjunger han upp den upp mot läktaren liksom, eller alltså det är liksom, jag vet inte vad jag ska jämföra det med. Om en proffsboxare möter en amatör som bara det kommer svinga liksom överallt ifrån. Alltså det finns inget kliniskt i. Men Axel hade nog, ja, jag vet inte, hur ser det ut med skillsen, Axel?
Jag hade bara filmat, tror jag. Jag hade kastat mig. En liten touch och sen kastat mig.
Du hade blivit helt överraskad av hans oförutsägbarhet. Sen tror jag man också ska lägga till. Jag menar, det är ju inte, man flyger inte till bortamatcher så ofta. Det är långa resor. Ja, men det är allt runt omkring. Om man kommer från FC Köpenhamn, som är Danmarks största klubb med alla förutsättningar. Plötsligt ska man sitta på bussen upp till Sundsvall.
Han känns också som en kille som har fötterna på jorden. Victor Claesson.
Har du sett husen han byggt?
Nej, jag har inte kikat på det. Jag får återkomma hem då.
Sen var det faktiskt vi pratade om, eller tillsammans med David Kryssman, just det här med Örebro. Nordin säger att igår var det faktiskt många på läktaren. Jag satt tillsammans med Pelle Blom och det var Thomas Nordahl. Tror Goitom var på plats. Det var japanska klubbar, alltså tränare, scout, spanjorer på plats. Och det kändes lite som Miami faktiskt i Örebro igår när man var på läktaren.
Krävs mer för Miami där, va?
Nordahl och kanske Goitom på läktaren, det räcker för
det är kanske
Sveriges
tidernas
Miami.
Lokala tuppjuk att Norden och Gille påstår att Örebro är Miami.
Vi får stänga ner honom nu. Vi får stänga ner honom nu.
Jag ställde många frågor om Italien och Milan. Alltså, otroligt. Han är ju uppdaterad, kan jag säga.
Men
alltså, gällande allt som händer där.
Men var kommer kopplingen Don Tomas och Thomas Nordahl i Örebro till Miami?
Nej, men det kändes bara, det var många bekanta ansikten. Alltså, jag menar, han kom ju från ett släktträd som inte att leka med. Alltså...
Jo, men var kommer Miami?
Ingen koppling, men när Miami Heat spelar så är det ju ganska bra med folk på. Det är kändisar, kom igen Olof.
Herregud, det kan inte vifta igenom. Var det Örebro-revin som var där och satt upp Miami Allstars? Herregud alltså. Tänk dig som när upptaktsträffen var i Örebro, kom tillbaka och hjälp mig.
Nej. Och det där kommer han inte släppa, Gille. Där kommer du få höra ett tag nu.
Miami, gott om kändisar. Kanske Goitom. Thomas Nordahl. Och Pelle Blom.
Och eventuellt japanska scouter.
Japanerna glömmer.
Miami Heat vinner den matchen.
Och spanjorer.
Ja, det var Gille. Tack för underhållningen, hörru. Och all information och koll på Superettan.
Det är bättre koll på den än geografin och jämförelserna, det ska jag ge dig.
Vi ses framåt, hörru. Ta hand om dig. Hälsa Örebro.
Det är klass. Detsamma. Detsamma.
Hej. Ah, otroligt underhållande.
Då är ju Trelleborg med Miami eftersom det är Palmernas
stad. Ja, jag är med dig, jag älskar Örebro dock, det är en underbar stad.
Nej, men älskar kom... ju allt. Var man kan kasta upp så kommer han säga, jag älskar.
Ja, men det är...
Borlänge.
Ja, men det har inte lika bra koppling till. Men,
Borlänge är faktiskt den värsta staden i hela Sverige.
Oj.
Ja. Oj. Domnarsvallen, klassisk
mark.
Det
kommer du, sa jag att det inte var.
Nu får du hela Dalarna mot det här pinnen. Ja, det är väl lite lätt detta.
Per Bjurman kommer gå på dig.
Ja, vi får se vad som händer framöver om dina reaktioner på pinnens attack mot Borlänge. Vi har fått massa frågor, ska vi säga. Det uppskattar vi. Vi har avhandlat några i det snacket vi har tagit här. Men vi har fått lite landslagsfrågor också. Till exempel, vad var det nu då? Jo här, vad tror ni om samlingen som väntar nu i VM? Och
Bred fråga.
Nej, men ja, samlingen fram till vem?
Ja, men det är ju en samling nu. De, vid 12 idag checkar de in på spelarhotellet. Innan dess hade Graham Potter gett en presskonferens. Och där han ju... Ja, men han berättade att han hade faktiskt själv sökt kontakt med Zlatan Ibrahimovic för att etablera lite av en relation. Det var mellan de två samlingarna. Han har inte fått till någon träff med Jan Andersson. Han skiljer på att Jan Andersson är väldigt upptagen. Han ville inte svara egentligen på något om målvakter, skadelägen eller något. Där körde han sarg ut på egentligen allting.
Det var men, nästan inget sånt där nej, som man fick
men han var ju på väldigt kort humör, var taggad liksom för det här att äntligen ska börja, och han pratade väldigt mycket om att ja, men vi försöker spela, ja, men anpassa hur man spelar efter hur spelarna spelar i sina klubblag, vilket tyder väl på att det blev fortsatt fembackslinje. Man blev kanske två defensiv eller två centrala mittfältare och så tre offensiva. Så han ville inte säga att han hade valt någon målvakt. De hade en klar plan på vem som skulle stå, men vem vill de inte kommunicera? Nu har de ju två matcher. De samlas nu och så åker de till Oslo på söndag och möter Norge på måndag. Tillbaka till Stockholm och så möter de Grekland på nästa torsdag. Och man kan också säga att imorgon torsdag är det faktiskt öppen träning för de som vill komma och kolla. Det börjar vid 11-tiden på Strawberry Arena i Solna. Men skolka inte barn och gå på fotbollsträning. Men jag kommer inte skvallra. Så att... om man vill kolla, bara det är ju, jag menar, det hade ju inte Jonas Tomasson en enda sån träning att man öppnar för supportrar. Det tycker jag, det gillar jag att man öppnar upp.
Verkligen. Var det före eller under sändningen? Jag glömde bort det. Så vi pratade om Victor Nilsson Lindelöf och hans present till lagkamraterna. Det var nej, väl innan sändningen vi pratade om.
Det var när du är med i en annan podcast som heter Fotbollskanalen 2.
Ja, men ni pratade också om det.
Om man vill veta allt om landslaget så varje morgon kommer Fotbollskanalen 2. Det är jag, Matte von Knorring och Axel Pileby.
Ny förvärv.
Precis, nyförvärv, sen intrading. Ja, don't flatter yourself. men det är Victor Nilsson Lindelöf hade en frukost där han har bjudit in hela VM-truppen som lagkapten och hade ordnat lite specialgåvor. De kommer ju resa mycket, det är långa resor när man är i USA, och han hade ordnat kabinväskor med namn på spelarnas namn och så koordinaterna för moderklubben där man började karriären, spelkonsoler, de gillar ju ofta att spela, och kameror. Så att de käkar frukost ihop innan de anslöt till landslagets spelarhotell i centrala Stockholm vid 12.00 igår, eller idag förlåt. Och innan det var det den frukost. Så han tog lite ansvar som lagkapten och ville bygga lite stämning.
Smart grej ändå,
eller? Otrolig gest. Jag vet inte om det är vanligt att lagkaptenen gör så här inför ett mästerskap, just att det blir en sån grej. Men
kanske inte inför
höjdes
mästerskap.
I mina ögon, inte för att han har varit särskilt låg, men jag tyckte det var jättebra initiativ.
Kanske inte så mycket för mästerskap, känner inte till, men att man uppvaktar varandra i, jag tror att Luka Modric när han kom till Milan, han gav alla telefoner och man kan ändå ge lite sådana gåvor. Det är ju framförallt väldigt vanligt i amerikansk proffsidrott att man liksom, om man till exempel är quarterback i amerikansk fotboll, så ger man dem som the offensive line, de som liksom står och tacklar, som är mycket mindre, de har mycket mindre betalt än stjärnan som är quarterback. Ja, men då kan han ge dem bilar, alla var sin bil. Eller alltså, så det är väldigt vanligt i nordamerikansk proffsidrott. Men jag tror det börjar komma också till... De har ju råd också, och sen kanske de får hjälp av sponsorer och andra som gärna ser att man syns i sådana sammanhang.
Så både jag från Knorring förväntar oss present av Olof här nu, lagom till...
Lagkapten i alla fall.
Ja, 100%. Men kan det inte vara så, för det är klart att de har råd med de där grejerna, de flesta av dem i varje fall. Men det är väl liksom inte själva den grejen, men just det skickar väl någon typ av signal. Nej, liksom, kring laget, att vi ska göra det här tillsammans, och som Potter också har varit inne på.
Det är ju en omtanke i det, att man har ändå ansträngt sig för att inte bara fixa en frukost där man sitter och snackar, utan att man faktiskt har handplockat lite grejer som kan vara bra och som man kanske kan uppskatta, alltså, för det är klart att de har kabinväskor och ja. Men att man får något liksom specialgjort och det är ens namn på och det blir kopplat till VM och jag vet att han...
Moderklubben, det känns ju också som en on point quest.
Ja, och det följer upp lite det vad Graham Potter pratar om, mycket känslor, vi måste bli ett lag, vi måste bli liksom ett brödraskap, och att han fick spelarna och i mindre grupper blotta sig själv för varandra och berätta liksom vem har betytt mycket för att jag har nått hit. Och sen då, efter det, samlingen efter, så kommer ju de här hälsningarna från nära och kära, och vi vet hur mycket du har brunnit för att få spela VM och vi är med dig. Och att det kanske kan vara bra också att känna det, att ens föräldrar eller syskon eller ens partner är så positiv till en i en värld där det är mycket kritik från supportrar, från medier och annat. Det är rätt hårt tryck på spelarna.
Men det var en rivstart vad gäller värdemässigt.
Ja, det var det verkligen. Ja, det var hemskt. Framförallt vår kollega Martin von Knorr. Jag trodde faktiskt han skulle vika in hovarna och ge upp landslagssamlingen.
Dag ett.
Här hade man velat ha det här klippet nu när han står och huttrar.
Kommer regnet. Bli varmare sen.
Men det får ni leta upp på Fotbollskanalens Instagram-konto. Där ligger det ute om ni vill se Martin von Knorr in. Precis när han överväger, ska jag verkligen stå ut med det här eller inte? Det måste du hålla med om. Det såg ut som att hovarna skulle vikas in.
Otroliga scener faktiskt. Ja. Och ett riktigt skitväder.
Ja, det blåste in storm och regn, och vi var bägge Marcus Noterius, och jag var väl något plus mer än honom.
Ja, det får man faktiskt säga.
Noterius i isvak, eller?
Ja, åt det hållet. Alltså, det var ju det som von Knorring närmade sig.
Mm. Vi alla tre ska jobba med VM. Vad är du mest nyfiken på svensk synvinkel framåt, Adam?
Men jag noterade apropå vad Olof sa här nu att det troliga kanske blir två centrala mittfältare. Jag kan ju inte se att Sverige går in i mästerskapet utan Lukas Bergvall som en ordinarie figur, med tanke på grundtalang och med tanke på hans inhopp mot Polen. Men Ajari och Karlström känns ju ganska någonstans givna sett till deras speltid och kanske egenskaper. Jag är ju inte lika säker på att det blir två utan kanske snarare tre centrala. Men det är ju något att fråga ut ledare och spelare om. Och även Alexander Isaks situationen, vad håller han för? Det ska bli intressant att se de här kommande matcherna, för det är klart att det är ju... Ja, men apropå grundtalang så är ju det kanske den
jag tror att matcherna är mycket viktigare än att ställa frågor, för att det var uppenbart att Graham Potter ville inte ge någonting, och det var ju likadant inför playoff-matcherna där han till och med hade instruerat spelarna att svara inte på frågor om vi ska spela fyrbackslinje eller fembackslinje. Så att man kan vara hur skicklig som journalist som helst och pumpa på med frågor, men jag tror inte man kommer få de svaren så lätt, därför att jag tror att de är liksom inne på att vi kan inte ge bort någonting. Och det är ju så pass speciellt att Graham Potter har bara haft landslaget i två samlingar. Det har aldrig hänt att en svensk förbundskapten åkt till ett mästerskap med så lite tid. För att Sverige har aldrig sparkat en förbundskapten, utan man har ju varit hela kvalet och tagit landslaget som man har känt spelare innan och utan på ett annat sätt. Graham Potter, för jag frågade Graham Potter om det på presskonferensen idag, och då var han ju ärlig med att säga att vi har haft två samlingar, 20 dagar, det är inte ens tre veckor ihop, det har varit matcher, resor, du förstår hur få träningspass det har varit. Dessutom är det inte samma spelare som var med första samlingen, andra samlingen och i VM-truppen. Så jag tror att det kommer bli väldigt intressant att se matcherna mot Norge och Grekland, för att man där kommer få en signal om spelsystem. Vilka är det han testar på? Vilken målvakt är det han går på? Och så. Så på det sättet blir det är inte alltid de här...
Men om Isak inte kan spela 90 eller det kanske 60, då får vi ändå inte riktigt svar på om han vill ha tre centrala mittfältare
eller inte. Jag tror inte han kommer kunna spela 90 minuter.
Men det är det jag menar. Då kommer vi ändå inte riktigt få svar på...
Han kommer vara en supersub, tror jag, mer. Ja. Att någon du kastar på för att avgöra och så, snarare än att han kommer spela från start. Men det är vad jag tror.
Mm. Vad tror ni att han och Zlatan pratar om då?
Ja, men jag tror att Graham Potter bara använder Zlatan för att han har en stor förståelse av svensk fotboll. Och jag tror också att på samma sätt som han vill ha en kontakt med Jan Andersson, så vill han ha en kontakt med Zlatan Ibrahimovic. Det liknar ju sättet som Jan Andersson, när han tog över, då pratade han ju med Erik Hamrén, han tog in Lasse Lagerbäck i staben. Jan Andersson hade ju en ödmjukhet i att jag har inte varit förbundskapten, jag behöver lära mig det här. Jag tror att Graham Potter, även för han kan svensk fotboll via Östersund, så tror jag att han har en ödmjukhet. Ja, men det är bra att snacka med Jan Andersson, det är bra att snacka med Zlatan Ibrahimovic för att tanka av dem lärdomar, tankar och annat.
Det känns också som att det blir ett unikt perspektiv jämfört med alla andra han pratar om svensk fotboll med.
Ja,
Ja, och sen är det väl någonting värt att skapa en relation. Man vet ju inte, stormar mycket i Milan nu. Vem vet, det kanske inte blir så långvarigt för Zlatan i Milan. Kanske vänder han hem till Sverige. Vem vet, och då, jag menar, Graham Potter har ju ett kontrakt som sträcker sig över VM 2030. Sen kan ju det lösas upp, det vet man ju. Men han är ju ändå här på lång sikt. Ja, då kanske man vill ha den relationen med Zlatan Ibrahimovic.
Om man vänder hem så vet vi om att det blir Sveriges Miami i alla fall.
Det blir det.
Ja, efter att Gilan Hamad har sålt in det så bra. Ja, lite landslagssnack där. Det lär ju återkomma framåt också med tanke på att första dagen på samlingen var idag, så kör vi på nu hela vägen VM ut.
Det gör vi, men här stänger jag bollklubben för mig för vårsäsongen.
Är det sant?
Ja.
Avtackning, vi har inte stavit namn Loma eller någonting.
Nej, jag har räknat med en kabinväska med namn och koordinaterna för mitt Miami.
Landskrona IP kanske?
Nej, det är mer Lund, Klostervallen i Lund.
Okay.
Ja, jag ska se vad jag kan fixa framåt här. Bra jobbat, Olof, under rasäsongen här.
Vi tar... Är det 2 plus?
Ja, det ska du vara nöjd
med.
Pinnen, starkt inhopp.
Ja.
Vi ses framåt, hörni. Tack alla ni som har tittat och lyssnat. Bollklubben såklart tillbaka imorgon. Klockan 17.00. Ni ser alla klubbar här. Morgonklubben,
ja, det är gott om
klubbar.
Morgonklubben, matchklubben. Och, så att man har rejält i flödet att ta del av.
Och on tour, säger vi igen då.
Ja, fotbollskanal on tour. Det ligger i ett annat flöde. Det tränger sig inte in i det här klubbflödet. Där är ju Aftonbladet, de kör ju tisdag, fredag ju.
Mycket flöde nu. Det är bara att lyssna på rubbet. Stort tack för visat intresse. Vi ses imorgon igen.